Guds frid och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om mens och PMS och sådana saker. Och för att inte nu Isabella och jag bara ska prata om hur usligt det är med det här PMS, så har vi valt att ta med en gäst idag. Mikaela Asplund, välkommen.
Tack för att jag får vara med.
Nu får du presentera dig för de som inte känner dig.
Jag är Mikaela Asplund och jag är lite mer än 40 år. Och jag har familj, 4 pojkar och jobbar som barnmorska. Har egentligen jobbat i Kokkola som barnmorska ända till 2018. Och efter det så har jag börjat som frilansare, så jag jobbar nu i Sverige och på väg till Norge nu i höst.
Okej, vad spännande.
Ja, verkligen. Men det är främst inom förlossningsvården som jag jobbar. Om man tänker barnmorskerijobbet, så det är från puberteten till egentligen klimakterie. Så förlossningsvården är ju bara en pytteliten bit av barnmorskans arbete. Men det har jag valt att lite mer specialisera mig på.
Så då förstår också ni som lyssnar varför vi har valt Mikaela med i det här avsnittet. För du jobbar ju med kvinnokroppen hela tiden egentligen.
Och kvinnans kropp är helt fantastiskt.
När har du blivit intresserad av kvinnokroppen på det här sättet?
Ja, jag har nog ända från när jag var i tidiga tonåren varit intresserad av det här med egentligen kanske nog graviditeten, befruktningen, förlossningen. Men också menstruationscykel, de här hormonerna som påverkar oss och förändringarna. Jag tror att jag var 15-16 år när jag köpte min första bok som handlar mycket om hormoner och graviditet. Och redan då fanns ett starkt intresse. Mamma var ju oftast gravid eller amma något barn. Så jag tror att det där intresse kom nog via familjen.
Ja,
att jag var fascinerad över det här.
Har du många syskon då?
Jag har 8 småsyskon.
Och du var som äldst då som jag fick följa med.
Ja.
Det här temat berör ju oss förstås väldigt mycket för att vi är kvinnor. Och jag fick höra på en samling för unga flickor, kvinnor, att det fanns mycket frågor kring det här med menstruation. Och därför så ville vi ju också ta det här temat. Så vi ska lite få reda ut och fundera på hur det påverkar oss. För det påverkar ju dels oss, men i andra hand också de som finns runt oss.
Omgivningen, jättemycket, ja.
Och speciellt partnern. Den man lever med påverkas ju av vår menstruationscykel.
Ja, det är så.
Ja.
Men Mikaela, om vi helt kallt går ner till menscykeln. Vad är mens? Varför har vi mens?
Vi har ju mens för att vi ska kunna vara med i fortplantningen. Alltså det har ju med Guds skapelse att göra, att vi är kvinnor. Vi är fertila kvinnor som kan producera barn eller vara med i befruktningen och på det sättet. Regelbundna menstruationer hos kvinnor, så kan man egentligen dra lika med stecken. Det är en frisk kvinna. En kvinna som mår bra. För att om vi har strul, om vi psykiskt eller fysiskt på något sätt, ätstörningar vet vi. Vi har andra saker som påverkar stress. Så rubbas vår menstruationscykel. Så det att vi har regelbunden mens som återkommer hela tiden, det berättar att vi är frisk. Det är någonting jättebra.
Men kan man vara frisk och ändå ha en menstruationscykel som hoppar över eller är oregelbunden och sådär?
Visst kan man det. Alltså det varierar ju jättemycket. Allt från 21 dagar upp till 35 dagar menstruationscykeln. Men allting styrs ju av hormoner. Så då vet vi hur mycket hormoner vi har i kroppen och hur det påverkas hit och dit. Så visst, ja. Vi kan också vara friska men ha en oregelbunden menstruationscykel.
Alltså om vi tänker för oss tre som sitter här. Har ni alltid haft en jämn cykel så här med jämna dagar mellan?
Jag har haft ganska lång menstruationscykel. Så jag har lite, när jag var yngre så tappade jag ofta räkningen och höll inte riktigt koll på det. Men ju äldre jag har blivit och har värre PMS, så har jag tvingat mig själv att ta bättre reda på att hur exakt min cykel är.
Ja, jag har nog haft en jätteregelbunden menstruationscykel. Nu har jag ju varit lätt att följa med. Och till och med riktigt att man kan, nu har jag ägglossning, nu kommer det snart mens. Att det är helt klart. Och plus att om man har ett intresse för sin egen kropp.
Ja.
Jag tycker alla, idag är vi som så påverkade av allting utifrån, att vi har inte riktigt tid att lyssna till oss själv. Mm. Vad berättar kroppen åt oss?
Mm.
Men ja.
Mm. Jag har också haft riktigt regelbundet. Jag brukar säga som klockan.
Mm.
Jag har nästan kunnat säga exakt på dagen när min mens kommer. Men nu sitter vi och pratar här om ägglossning och mens. Och hur ser en menscykel ut?
Men som jag sa så kan den variera då mellan 21 och 35 dagar. Och från ägglossningen så är det alltid 14 dagar till mens. Så det är alltid lika. Men sen det där som är före, så det varierar.
Jaha, det visste jag inte.
Okej.
Alltså, här kommer jag att få lära mig massor.
Ja. Det är alltid det som stämmer. Alltså, alltid före mensen så har du haft 2 veckor innan har du haft ägglossning. Det är ju hormoner som är i farten. Så från dag 1, om vi tänker att vi börjar blöda idag. Så från dag 1 så kommer ett hormon som heter follikelstimulerande hormon.
Mm.
Som gör att äggblåsorna byggs upp. Vi kan tänka att det är vindruvor som växer upp av det här follikelstimulerande hormonet. Samtidigt så tillverkar de här äggblåsorna och de här vindruvorna så tillverkar östrogen.
Mm.
Östrogen bäddar in i livmoderslemhinnan en bädd. En madrass för att ta emot ett befruktat ägg.
Mm.
Och då stiger hela tiden det här östrogenet av de här follikelstimulerande hormonerna. Och det är som högst på dag 13-14 om vi har en cykel på 28 dagar.
Mm.
Och då lossar ägget därifrån. Och då är det ett hormon som heter LH. Luteinsinerande hormon som gör att det utlös av den här högra östrogenhalten.
Mm.
Och efter att det har lossat så då börjar vandringen då ut till livmodern och det tar mellan 3-5 dagar. Ofta blir det en befruktning så sker ju befruktningen då så vandrar det befruktade ägget ut då så landar det i bädden då.
Mm.
Men om inte det landar något ägg där, någon befruktat ägg så då blir det en blödning.
Mm.
Och för att blödningen inte ska komma så ska det börja komma det här HCG som är det här graviditetshormonet. Som då det här embryot då som är heta när det här börjar dela sig. Börjar tillverka det här HCG.
Mm.
Men om inte kommer HCG så blir det en blödning. Mm. Oftast innan blödningen då så kommer ju PMS-besvären.
Mm.
Mm. Och då mår man ju riktigt bra då man har den här ägglossningen. Visst?
Mm.
Då är man ganska sådär... Tjoa lipparna, alltså nu är det härligt.
Ja, lusten är på högsta nivå.
Ja, det där har jag nog funderat på faktiskt.
Ja,
för det
absolut.
Är ju ofta så.
Ja, eller dagarna innan ägglossning så har man mer lust.
Ja.
Och man är gladare och livet är lätt.
Ja, alltså det är så toppen.
Ja.
Skönt att vi får ha det då innan.
Ja, så är det.
Ja, absolut. Ja.
Vi har ju nämnt lite om PMS i våra tidigare avsnitt också.
Ja, vi brukar skylla på det.
Ja, alltid då det är någonting.
Ja. Premenstruella syndromet. Det är också helt normalt. Det ska vi vara glada att vi har.
Jaha, okej.
Okay. Ja.
Det är ju intressant att du säger det. Jag hörde en gång en som sa att åtminstone så lönade sig inte att kämpa emot.
Nej.
Att vi har det här.
Mm.
Utan att försöka acceptera att nu är det så här.
Mm.
Och likadant när man märker att PMS påverkar till exempel familjen jättemycket.
Mm.
Att man där då kan säga att jag är känslig nu på grund av att jag ska få mens.
Mm.
Till exempel.
Mm. Idag har samhället lite sådär... börja nästan se någonting negativt av det här PMS. Man vill nästan lägga det som en sjukdom.
Mm.
Men vi ska se det som någonting positivt.
Mm.
Hormonutvecklingen i slutet av vår menscykel så bryter ner kvinnans psykologiska försvar och gör att hon bättre kan få ut sin ilska och aggressivitet.
Jaha.
Och det är bra. Det står det i min barnmorskebok.
Mm,
så jag brukar trösta mig med det att det är någonting bra, vi ska ta bort det här psykologiska försvaret vårt och ut med våra känslor och berätta hur det känns. Mm. Här är ju, egentligen är det vårt sätt att överleva, mm, tror jag.
Mm. Så det är lite power.
Mm. Lite så. Mm. Du var ju redan inne också på att det är skapelseverk.
Ja, verkligen.
Att Gud har skapat oss så här.
Ja.
Och jag, på något vis, ju äldre jag har blivit också, så har jag kunnat mera ta det där.
Mm.
Att ja, men alltså, vi är kvinnor. Vi är liksom formade som vi är med både bröst och, mm, och former och också med hormoner.
Ja,
jag tycker, och det är någonting vackert.
Ja, det är jättefint.
Jag får riktigt en ögonöppnare igen nu.
Ja.
Ja.
Men borde man ha kalendern fram då och som har det här tillsammans med mannen att de där dagarna så har jag PMS. Borde han få veta det på förhand att han också kan förebygga?
Han märker nog det, tror jag.
Alltså det här ju på ett äktenskap om man inte kan sätta ord. Alltså varför återkommer vi till de här delen?
Vi ska prata mer om PMS, för att det finns faktiskt normala PMS och när det blir som en dysfunktion. Alltså att det helt enkelt blir för svårt.
Mm. Ja.
Att det finns medicin nog att ta till då. Men det är ju för- och nackdelar med mediciner också.
Så är det ju.
Att kanske bättre försök förstå sin egen kropp och förutse, planera. Man ska inte kanske planera in så mycket där vid PMS.
Mm. Men om det är så att efter ägglossningen så blir du som en totalt annan människa?
Mm. Klart det förekommer att det kan vara 2 veckor, men det mest vanliga är det att det är några dagar innan menstruationen. Och de här PMS-besvären kommer ju före menstruationen oftast.
Mm.
Och lättar mest då när menstruationen, när man börjar blöda. För då igen börjar ju follikelstimulerande hormoner på nästa eventuella befruktning.
Jo, för att åtminstone för mig, direkt när jag får mens så lättar alla
symptomen.
Man mår ganska bra när man, samtidigt som man då...
Jag bygger upp igen till det här dag 14. Ja. Det är häftigt.
Det är häftigt, men jag vet ju att det finns mediciner som du sa, just som du kan ta bara under den där perioden.
Mm.
Alltså serotoninhöjande medicin som du kan ta.
Mot depression.
Mot depression ifall att du har, och det behöver vi väl nämna här.
Alltså om man har riktigt besvär, vi skulle kunna lite gå in djupare på det, att om man har riktigt mycket besvär så har man då det här PMDS som är premenstruella dysfunktionssyndrom.
Mm.
Och det liknar en depression. Och då det är uppräknat många olika symptom vad man kan ha. Alltså man känner sig intensivt olycklig. Man har svårt att se positivt på framtiden. Värdelöshetskänslor. Överkänslighet att bli avvisad eller kritiserad. Plötsliga gråtattacker utan orsak. Man är spänd, nervös, man konflikter med andra människor och har svårt att umgås, koncentrationssvårigheter, orkar inte riktigt ta tag i arbete och skoljobb kanske och så här. Och om man har riktigt så där att, och då reagerar ju också omgivningen att vad är det med dig? Så då rekommenderar jag nog att man tar kontakt med en läkare, för att då finns det hjälp. Det här, just de här medicinerna mot depression eller då p-piller kan ju också lite lätta.
Mm.
Eller hormonspiraler och sådana saker så gör ju att det blir lite mer så det är jämnt.
Mm. Ja, för det är ju ändå återkommande varje månad. Mm. Om du ska må riktigt dåligt, vissa kan ju då ha ganska länge.
Mm. Visst, som ni sa. Oftast de som har det här mycket, det här dysfunktionen, så har ju den längre tid. Ja. Det är då ända från ägglossning till...
Då blir det halva livet.
Ja, det blir ju
som är, som man är helt annorlunda.
Mm. Mm. Visst.
Mm. Ja, så ta absolut kontakt och red ut det där om ni känner.
Mm. Ja, prata med någon.
Ja.
Men vanliga råd vid PMS som man kan göra vet, helt vanligt normalt. Så tänk positivt.
Ja.
Det här har jag fått. Jag får ut mina känslor. Jag får säga hur jag känner. Man ska ju inte ändå vara och göra dåliga saker och förstöra andra människor och så här. Men gör det som du mår bra av.
Mm.
Röra på sig, det är alltid bra. Mm. Vila tillräckligt och äta bra mat.
Mm.
Stressa inte. Mm. Och idag i det här samhället när vi ska göra så mycket på en gång. Helst pratar vi telefon, tömmer diskmaskin och pratar om ett barn på samma gång. Mm. Är ju inte klokt.
Nej.
Vår hjärna är inte lagad.
Nej.
Hormonerna blir ju helt i kaos. Så inte är konstigt att man får mycket PMS. Och så är det lätt att kanske lägga det på det.
Mm.
så är det också, och jo, fast man konstaterar att man har en massa symptom och du blir lätt irriterad och du fräser av dig snabbare, så inte har du ju egentligen rätt att göra det.
Nej.
Fast du har mens. Nej. Men du kan ju åtminstone försöka förklara och vara tyst om det går.
Mm. Ja.
Ja, och att man vet varför man är arg. Så jag tror att det har stor betydelse. Mm.
Ja. Men just att vara på någon fysisk motionsrunda så hjälper ju. För då får du bränna ut det på det. Mm. Och vi har ju oftast mycket mer energi strax innan mens. Det har ni kanske märkt att man städar och man fejar och fixar.
I argonasin.
Ja, ja. Men just vi kanske får mycket gjort på grund av det.
Mm. Men kosten då, alltså socker och sådär, påverkar det?
No, man är ju oftast lite sötsugen nog där vid PMS.
Alltså
man...
verkligen.
Ja, men ska man äta det då? Blir det värre eller?
Alltså man ska ju försöka att inte äta för mycket socker. Nej. Men redan att få den där chokladstången så kan ju göra att du lite kopplar av.
Ja.
Så man får hela tiden balansera. Mm. Att det kan inte, det finns inte någonting det här rätt, det här är fel. Utan man får personligen att
men jag tänker lite sådär i långa loppet. Alltså om du äter en bättre kost. Alltså... Kanske då det påverkar PMS och att man mår bättre och hela kroppen är i balans.
Ja, och det att röra på sig, sova och äta rätt, så det har ju mycket bra fördelar.
Där märkte jag följde ett tag den här LCHF-dieten.
Mm.
Och då hade jag inga PMS-besvär.
Nej.
Inga.
Ja, nej. Tänk det.
Och det är nog intressant.
Bara på grund av kosten.
Bara på grund av kosten.
Men det är blodsockernivåerna och så sen alla hormoner som det påverkar. Så, jo.
Mm. Mm.
Men det blir ju lite tråkigt i längden.
Ja. Sen tänker jag också det här med, som tog så jättelänge för mig.
Mm.
Att lägga ihop det här varenda månad.
Mm.
Att okej, det här hör till mens.
Mm.
Jag var över 30 år
innan
jag fick ihop det där att och såg mönstret.
Mm.
Och där hjälper ju nog en menskalender.
Visst.
Och det finns ju många, många olika som ni kan ladda ner i er telefon. Och speciellt ni unga som nu startar igång med er mensperiod. Eller er menstruation. Att skriv in några saker som du upplever att du har. Och så börjar du så småningom se det där mönstret.
Mm. Mm.
Hur var det där för er?
Ja.
Du, Mikaela, har ju säkert märkt det från tidiga år.
Alltså jag var så intresserad av det här med ägglossning. Alltså jag fascinerades över egen kropp, att hur den funkar.
Mm.
I menscykeln, alltså allt med sekret och allting, att hur som ändrar, att fram till ägglossningen blir det ju mer vattnigt. Och det är ju för att spermierna ska kunna simma in mycket bättre. Och sen efter ägglossning blir det så ditt tjock. Och här för att det ska skydda Hedi eventuella fostret. Alltså alla de här fina sakerna som finns. Jag var så fascinerad den dag. Så jag har nog haft jättekoll på min menstruationscykel. Ja.
Okay.
Ja. Ja, nej, jag visste. Alltså jag förstod inte varför jag nu som då är som, så nere och sådär. PMS var ju något som gamla tanter hade typ. Alltså det hörde inte alls till mig. Jag har inte PMS. Mm. Så det var nog riktigt, alltså kanske efter fjärde barnet som jag började förstå att kanske jag lider av PMS jag också.
Mm. Mm.
Och nu vet jag garanterat att
jag inte. Precis.
Men,
ja, lite så
men nu har jag ju den där, nu är jag ju, har jag just fått barn och ammar och får ha paus och det är riktigt skönt.
Mm.
Så nu är det ju en börda för oss kvinnor. Du tycker ju det är härligt, Mikaela. Men jag är nog lite sådär, den där blödningen och det där. Alltså det är inte roligt. Mm.
Jag tycker det är fint att vara kvinna. Alltså tänk vad kvinnokroppen kan göra.
Mm.
Alltså tänk vad vi är byggd till. Och hur vi får växa som kvinnor i det här att vara gravid och föda barn. Nu ska vi komma ihåg det som inte kan bli gravid och det som inte har fått några egna biologiska barn. Men alltså det här, just vad man går igenom och hur man växer som kvinna.
Mm.
Ja.
Så det är fint.
Alltså det är nog häftigt att man kan tänka positivt på det där. För det har alltid varit lite sådär äckligt och tabu och äsch. Ja, har du vikon ut då? Ja, no, men jag kan inte komma och sämma något. Alltså med kompisar förr. Och det var riktigt sådär hush.
Men det har nog blivit bättre.
Ja, det är bra det.
Ja. Jag hoppas i alla fall att det har blivit bättre. Mm. Det var ju så där förut att föräldrarna kanske inte berättar så mycket om mens och så här. Och nu berättar de hemma vid oss, men kanske inte så mycket som jag skulle ha velat. Och jag bestämde när jag var ung att mina flickor, de ska min son få veta allt om menstruation och hela det här. Men jag är glad, jag har fått 4 pojkar, så jag får istället berätta till de som de sällskapar med oss.
Och det är jätteviktigt, alltså. Alla pojkar och män behöver också ha förståelse för det här.
Visst,
nej, men visst så är det så.
Ja. Kunskap och förståelse och acceptans och allt.
Ja.
Och så får du ju berätta åt alla andra.
Jo, visst. Jo.
Ja, där har du nog en stor uppgift. Ja.
Ännu en sak som vi lite glömt bort om mensen, så det är den här värken, menstruationssmärtorna som många upplever. En del upplever ju inte så mycket smärta, men ofta unga flickor när de börjar med menstruationen så har jätteont. Och det här är en sak som man behöver komma ihåg också som förälder, att man vågar ta på tal med sitt barn om inte barnet själv vågar. Det kan ju vara om inte man har diskuterat. Jag hoppas ju att alla föräldrar diskuterar det med sina barn, men jag kan tänka mig att det finns ännu föräldrar som inte har så lätt att diskutera de här sakerna. Vanliga symptom vid mens, så det är ju ont i magen, smärtor i ryggen, ljumskarna, höften och låren. En del kan ju bli riktigt sådär svimfärdiga och kallsvettiga och få diarré och kräkas och att riktigt spy. Värken kommer oftast lite före blödningen. Och det beror på att den här livmodern börjar då på samma sätt som vid en förlossning. Så börjar den krampa sig och ska ha ut den här slemhinnan då som ligger där som inte fått någon nytta den här gången. Och då ska den ju ut. Och då är livmodern är en muskel som jobbar, har samma muskulatur som hjärta. Så vi kan inte styra den, utan den funkar i sitt eget, på sitt eget sätt som hjärta. Av hormoner.
Så, har ni haft mycket magsmärtor vid mens?
Nej, jag har inte haft.
Som ung hade nog, jag minns nog att jag hade smärtor. Ja. Och jag minns att jag ofta låg på kvällen. Man satt ofta en sån där värmedyna på magen så medan jag låg i sängen. Så ofta hjälper det om man rör på någonting eller man har en rörelse. Jag minns att jag låg och lite rörde på mitt ben. Man kan också se kvinnor som är i förlossningsarbete som har ett mönster med något ben eller någonting, att de måste göra på ett visst sätt. Att det, man ser hur det hänger ihop.
Ja.
Men,
vad är det med dig, Isabel?
Ja, jag har haft faktiskt, som ung hade jag nog menssmärtor. Men jag har ju haft hormonell migrän. Som också har haft samband med menstruationen. Och det vet jag också att många har.
Det hänger nog mycket ihop på det här med hormonförändringen då som sker, så kommer den här huvudvärken.
Ja, det är nog
Men det är nog intressant med hormoner och vad det, alltså kunskap är viktigt med våra hormoner.
Visst.
Inom alla områden.
Ja, men det är nog så.
Och det är klurigt med hormoner. Alltså det är ju inte som något enkel så här att läsa på, utan det är så mycket som påverkar varann och det styr. Och sen då det här stresshormon och adrenalin då som kör över allting. Att stressa det då, så det är vinnande hormon, och det är också en fin sak för vår kropp, att om det blir brand här nu så ska vi ju, då ska ju det vara det som är bäst. Och vi försvinner ut och då kör det ner allt annat.
Ja.
Så då vet vi hur stressen påverkar hela vårt hormonsystem, hur rubbat det kan bli.
Jag tänkte nu, Maria, då du sa att förr som ung så kunde du inte simma, och det var ju så då att man sa ju som att nej, att jag har vikor, jag kan inte vara med i simhallen då eller nå. Men har det där också ändrat nu med nya hjälpmedel som har kommit, att mensen är inte någon sån här hinder mera?
Nej.
Och hur bra är det samtidigt?
Ja, förstås, nu kan man ju förstås simma med att sätta en tampong eller använda en sån här menskopp som finns mycket i användning idag. Så, men ja, positivt eller negativt. Men nu var det ju förr, inte får man ju simma om man hade mens.
Och klart, alltså har du tampong, alltså ett snabbt dopp i havet eller ån, men att vara vid simhallen med den starka klorhalten i, det kan ju inte vara bra. Och inte hygieniskt.
Nej.
Ja, det blir lite intressant med de här olika mensskydden. Ja. Det är ju också en hel djungel. Du nämnde menskopp, det har jag ingen erfarenhet. Hur fungerar den?
Ja, det är en liten kopp, alltså det finns olika storlekar. Jag skulle nog ha haft den där hemma, men nu har inte jag med den.
Ja, så ska jag riktigt få känna.
Ja, det finns S, M, L och XL. Och en som inte har fött barn så ska ju ha en liten kopp. För att då kniper man om den lilla koppen och så för man den ända upp till... Vi har ju livmodern då, så för man den ända upp till tappen. Mm-hmm. Där var blodet kommer ut. Och så släpper man den. Och så kommer den fast där. Och så blöder det i koppen.
Okay.
Och sen då när du går på toaletten. Inte behöver du varenda gång tömma den. Men nej. Så tar du tag i den och tömmer ur. Och du har ju några milliliter där. Man blöder ju typ 20 milliliter på en menstruation. Mm. Det varierar 10-80 milliliter. Men att max sådär, ja, en halv deciliter kan man säga. Mm.
Ja.
Så det är ju inte mycket.
Nej.
Fast det kan se mycket ut.
Men
det...
vissa, jag har nog, i min ungdom så var det nog vissa som hade otroligt problem med riklig blödning. Alltså de kunde ha flera bindor och på natten var det helt jobbigt.
Precis, ja. Men jag tror nog ändå kanske att det kommer inom rimliga gränser att det är nog max en deciliter.
Det var inte nog 2 liter som det
Nej. Alltså rött blod, om man häller ut 1 deciliter röd saft på golvet så är jättemycket.
Mm.
Alltså det ser ju mycket ut för att det är rött. Det är ju samma sak om man blöder vid en förlossning. Du häller ut 1 liter blod, saft på golvet. Det ser ju ut som ju hela människans blod ser ut som.
Ja.
Men här för att det är rött så ser det så mycket ut.
Okay,
Vad kan man annars göra om man faktiskt har problem med det där att du blöder jättemycket?
Mm. Fast då var det ju inte så jättemycket.
Men när man blir då äldre, när man närmar sig klimakterie eller blir över 40-50 år, så är det ganska vanligt att få störningar i den här blödningscykeln. Och då är det många som får rikliga blödningar. Det finns vissa som blöder hela tiden. Och få låga hemoglobinvärden och på det sättet så blir det fast att, och så blir man ju förstås, det opererar ju oftast bort då livmodern.
Ja.
Och en del får som att cyklarna är ganska korta, att det blöder ganska ofta. Så kan det komma mellanblödningar och så är nog mycket sån här trubbel när man blir äldre med de här blödningarna. Mm. Så egentligen borde man vara glad när man är ännu ung och man blöder.
Ja. Och så där regelbundet.
Ja, precis det. Ja. Ja.
Det här med klimakterie har vi ju också tänkt att vi borde prata om. Men vi är för unga ännu för att prata om det. Så vi måste ta med någon, bjuda in någon äldre och prata
Jag håller helt med om det. Jag har lite börjat nu djupdyka i klimakterieböcker. Jag är ju inte ännu där, men jag ska vilja läsa på och förbereda mig. Och jag tycker då att det är ett område som man pratar jättelite om.
Ja.
Man pratar om de här svettvallningarna, och så här, men att jag menar, det är ju inte bara det, utan hela vår vävnad och slemhinnor, allting förändras ju. Så att
det blir nog ett poddavsnitt så småningom.
Ja, men vi får nog ta någon mera erfaren.
Vi får vänta.
Någon som vet hur det är.
Ännu som om mensvärken, det skulle jag vilja berätta för dig som har mycket problem med smärta vid mens. Så värmedyna, att ha en sån här värmekudde kan man använda. Man kan också lägga varmt vatten i en plastpåse eller i en plastflaska och ha som mot magen. Att röra på sig hjälper alltid. Och att ta värktabletter, Panadol eller Burana. Och jag vet att det finns unga som har jättemycket mensvärk och de tar överdosering. Och det ska man inte göra. Utan man får ju bara ta det vad som står på paketet.
Mm.
Och är det så att det inte räcker till med Panadol och Burana eller Pronaxen om någon tar det. Så då ska man söka hjälp till en läkare, en gynekolog. Och då kan det vara att det finns något problem att det är endometrios eller någonting sånt, då har man slemhinna på andra ställen än i livmodern.
Okay.
Och då uppmanar jag att man får till en gynekolog. Och det finns jättefina gynekologer som man kan gå till fast man är ung flicka och man inte ännu har varit med om något samlag eller på det sättet, så man behöver inte vara rädd.
Mm.
Det går riktigt bra.
Mm. Ja, för just som du nämnde, endometrios är väl ganska vanligt också och smärtsamt.
Ja, de har ju jätteont och de kräks ju oftast och är borta från skolan och mår har jätteont i magen.
Men vad är det riktigt?
Endometrios så är ju Alltså vi har ju då i livmodern, så där byggs ju den här slemhinnan upp var det här fostret ska komma. Eller ta fast, var befruktningen lägger sig. Men då kan man ha den här slemhinnan också på andra ställen. Det kan vara utanför livmodern. Mm. På tarmarna, så blöder man i tarmarna. Mm. Och man blöder som utanför, alltså, förstår ni, här blir blod i magen.
Mm.
När det blöder, det är inte stora mängder, men det blir smärta.
Mm.
Mm. Och du kan ha på olika ställen kan du
men
ha
det. Men kör kroppen ut det blodet då?
Ja, så småningom så äter ju kroppen upp det där blodet själv. Ja. Ja.
Mm.
Men det gör ju mycket ont, för det ska ju inte finnas där något blod.
Så därför gör det ondare då än en vanlig menstruation som kommer ut med samma det där blodet, men det där lämnar av.
Mm. Ja. Mm, det lämnar kvar och så småningom så äter kroppen upp det själv. Då.
Mm.
Mm. Mm.
Men är det också månatligen då att man har sjukare?
Ja.
Mm. Så det är nog viktigt att man tar reda på.
Ja, det byggs upp den här slemhinnan på samma sätt och som ska byggas upp i livmodern, så kan byggas upp då var du har de här problemen. Mm.
Okej, men ser de det då med någon ultra eller?
Ja, så ultraljud och det finns som hjälp att fås.
Ja.
Mm. Oftast så är det ju någon form av p-piller som man börjar äta. För att minska den här växten. Då blir det inte ju lika mycket växt. Mm. Alltså att den här slemhinnan växer inte upp på samma sätt.
Nej.
Mm. Men p-piller är som ett helt annat område. Jag är absolut inte expert på det, så här kan inte jag prata.
Nej.
Nu har ju jag då en bebis på 7 månader som jag ammar väldigt mycket ännu. Så min mens har ju inte kommit igång ännu.
Mm.
Så vad ska man ta i beaktande när menstruationen kommer igång? Alltså man har ju då ägglossning före menstruationen kommer igång. Mm. Och vilka signaler ska man vara uppmärksam på?
Mm. No, det är ju det att amningen är ju inget säkert preventivmedel.
Nej, för jag vill ju inte bli gravid direkt nu när jag har lilla Rakel. Nej, men man skulle ju inte vilja det. Men så brukar ju de säga att man har skydd så länge man ammar. Mm. Men det stämmer ju inte.
Nej, inte helt fullt. Utan man får ju ägglossningen då före mensen. Och när man börjar sen amma lite mindre så får man då mensen tillbaka. Och den kan då komma när som helst under amningsperioden. Mm. Så att vill man vara helt säker på att inte bli gravid under amningen, så rekommenderas ju nog då att skydda sig på något sätt.
Ja, det är nog intressant med den här kroppen. Och...
Mm. Ja, det är intressant med vår kvinnokropp och hur den fungerar. Och till exempel då om vi tänker nu vid ett samlag, så när livmodern drar ihop sig då och man får en orgasm, så då viker sig livmodern uppåt så att livmodermunnen kommer mera mot slidan så att eventuella spermier ska kunna komma in.
Mm. Alltså det är så otroligt.
Ja, visst är det. Fantastiskt.
Ja.
Och det fungerar. Och vi får vara tacksamma över att vi har vår kvinnokropp. Att vi har ett fungerande system.
Mm.
Och Gud har som tänkt ut det här för oss. Att vi ska inte se menstruationen och PMS och allt det här som ett bekymmer.
Mm.
Utan vi ska tacka för det.
Mm.
Det är någonting vi har fått. Det går inte att göra kvinnokroppen bättre än vad han har gjort. Mm.